Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här gången skulle jag vilja fortsätta tala lite om det som jag började på förra veckan. Jag talade om liv eller religiositet. Det är väldigt viktigt att vi kan skilja på dessa ting så att det liv vi har fått av Jesus inte förvanskas till att bli ett religiöst beteende bara, utan att detta liv får vara någonting som växer och utvecklas i Jesu närhet, i vandringen med Jesus. Jesus sa ju så här: jag har kommit för att de ska ha liv och ha övernog. Det var vad Jesus ville ge oss, ett liv. Han konfronterades väldigt mycket med religiösa människor där han vandrade fram, och han satte fingret på den ömma punkten så att han kunde visa dem vad som var vad, och för att hjälpa dem att komma till rätta med vad det innebär att vara gudfruktig och följa Jesu bud och ord. I andra Timotebrevet så står det så här att vad Jesus har gjort. Det står i första kapitlets 9:e vers. Han, alltså Jesus, som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd. Den nåd som redan för evärdliga tider sedan har gavs oss i Kristus Jesus, men som nu har blivit uppenbar genom vår frälsares Kristi Jesu uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Det är ju väldigt viktigt detta med att livet är det som får spira. För att det religiösa, det upplevs av omgivningen som någonting kallt, någonting högmodigt, någonting som inte tilltalar människan egentligen. Det är ofruktbart där som det handlar om religiositet. Men finns det liv, då spirar det. Vi ser ju det är vår nu, det spirar liv när värmen kommer tillbaka. Och livet värmer, livet ger frukt, det ger doft, det ger atmosfär, och det är föränderligt och det växer till. Så är det med livet. Och när Jesus, där Jesus vandrar fram, där gror det och växer. Och att detta får leva i våra hjärtan, att vi har denna levande, varma kontakt med honom, det är så viktigt. Det är så stor skillnad på, man tänker sig, konstgjorda blommor eller äkta, levande blommor. Eller om man tänker sig också eterneller som en gång har haft liv men som har torkat. Och de ser så vackra ut, men med tiden så blir de dammiga och inte alls tilltalande längre. Det är skillnaden mellan liv och religiositet. I andra Petris brevs första kapitel så står det så här också. I 3:e och 4:e versen. Allt det som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och underkraft. Och genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelsen som i följd av den onda begärelsen råder i världen. Det liv och Guds fruktan hör ihop. Och jag tänkte idag att jag ska citera eller ta ett par utdrag ur en bok som jag kom att titta i. Och det är utav Stig Abrahamsson. Och den boken heter Ett rikare liv. Det gavs ut på 1960-talet. Och där är ett kapitel som det står så här. Tre slags kristna i en församling. Där står det så här: få ord i vår bibel innehåller så skakande och allvarliga väckelserop till Guds församling under alla tider som sändebreven i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Det är hälsningar från den uppståndne och förhärligade frälsaren till sju församlingar i mindre Asien. Men det är också hälsningar som gäller oss alla som bekänner det kristna namnet. Det är hälsningar från honom som är den fullkomliga sanningen, men också den fullkomliga kärleken. Det är hälsningar från honom som har ögon som eldslågor och som känner våra gärningar, men också från honom vars hjärta brast i döden på Golgata. Sändebrevet till församlingens ängel i Sardes är ett av de allvarligaste, men liksom de övriga breven märker man också här det varma frälsarhjärtats pulsslag. Här möter vi tre grupper av kristna i en församling. Slå gärna upp just din bibel och läs orden i Uppenbarelseboken 3:1-6. Ställ dig i ordets ljus och fråga dig om detta ord har ett budskap till just dig nu. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Så ljuder orden till församlingens ängel i Sardes. Namn kristna. Är det din ställning i ett enda ord? Namnet i församlingsmatriken, men hjärtat i världen. En religiös fasad utan verklig bakgrund. En kristen bekännelse utan andligt liv. Kanske du aldrig har ägt livet i Guds son. Du kom med, men du blev aldrig född på nytt av Guds levande ord. Du böjde dig vid botbänken, men du böjde dig aldrig som en förlorad syndare inför honom som bar din synd i sin kropp på korset. Du umgås liksom Judas med skaran omkring Jesus, men du saknar livsgemenskap med honom som sa: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är en oerhört tragisk ställning. Du trivs varken i världen eller i Guds församling. Du spelar en roll under det att ditt samvete ropar att du är en skrymtare. Genom ditt liv är du ett hinder för andra att söka Gud, till de ogudaktiga i din närhet känner förvånansvärt väl vad som är äkta och vad som bara är utanverk. Det bästa för dig är att inför Gud och människor bekänna din synd och söka nåd medan det är tid. Eller du hör till dem som en tid ägde liv i Gud, men som har förlorat det. Bekännelsen, minerna, terminologin, jargongen är kvar, men livet har flytt. En hemlig avfällning. Din ställning är ohyggligt allvarlig, till du har öppnat ditt hjärta för de krafter som ska bringa dig till en evig förtappelse om du inte får det klart med Gud. Du kan dupera pastorn och lura dina bekanta och medlemmarna i församlingen, men ingen lurar Gud. Vänd om och sök frälsning i Jesu namn. Men det fanns ännu en grupp i Sardes. Över den skrev den uppståndne orden: nära att dö. Styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö, ljuder uppmaningen. Gräns kristna. Kanske detta var den största gruppen i Sardes som hade det på detta sätt. I varje fall anar man att den gruppen är förfärande stor här och var i kristna församlingar och grupper. Kanske du tillhör just den gruppen. Gud hade ämnat dig att leva ett överflödande liv i den heliga andes kraft. Jesus kom för att du skulle ha liv och ha övernog. Men det kostade för mycket. Du var nöjd med ett andligt minimum. Du mättade inte din själ med det levande ordet, och nu är du andligt svältfödd och förtvinad. Du lever kanske, men du lever ett tynande och onormalt andligt liv. Jag har redan nämnt något om vad som kännetecknar ett sådant liv. Smaken för Guds ord, som skulle vara vår andliga föda, försvinner mer och mer. Hur ska du kunna leva utan mat? Det är inte nog att gå till en gudstjänst då och då och få höra en kort utläggning av Guds ord. Du behöver äta själv och nära din själ med trons och den goda lärans ord om du ska kunna leva och leva normalt. Ett tynande böneliv är ett säkert kännetecken på dessa som är nära att dö andligen. Bönen är de kristnes andedräkt. Och hur skulle du kunna leva utan att andas? Då Petrus somnade i Getsemane var det inte långt till det öppna fallet. Hur är det med ditt böneliv? Inte underligt att livet tynar då bönens låga håller på att flämta, då bönevrån så sällan besöks och då bönemötet inte längre finns med i församlingens veckoprogram. En gränskristen, är det din ställning? Kanske världsandan håller på att kväva gudslågan i din själ. Det var en tid då ditt samvete var känsligt, då du reagerade mot synd i tanke, ord och gärning, och då Guds ord var din lag. Men du har givit efter undan för undan. Nu är du inte så noga. Du är mest hemmastad i gränstrakterna mot världen. Du söker visserligen hålla skenet och behålla bekännelsen, men ditt liv är snarare ett vittnesbörd om denna tidsålders väsende än om gemenskapen med Gud. Ingen oroas över sin synd i din närhet. Själavinnar elden har för länge sedan slocknat, ty på gränstrakterna mot världen finner man inga själavinnare. Jag ville i Jesu namn tillropa dig, styrk det som är nära att dö. Vänd om innan du dör den andliga döden. Kom till honom som inte utsläcker en tynande veke eller krossar ett brutet rör. Jesus vill gripa dig på nytt. Du kan få komma med bland den skara som är renad i lammets blod och redo att följa Jesus då han kommer tillbaka för att hämta sin brud hem till de eviga boningarna. Det står om en sån skara också i Sardes. Dock kunna hos dig, Sardes, nämnas några få som icke hava fläckat sina kläder. Och det är den tredje gruppen, blodskristna. Det innebar inte att de var syndfria eller aldrig hade fallit, men det innebar att de levde i ständig rening under lammets blod. De levde i 1 Johannes 1:7, ett välsignat fåtal. Mitt i en av synd och andlig likluck präglad omgivning levde de ett förunderligt friskt andeliv. Helvetet bävade inför den skaran och himmelen räknade med den. Så är det än idag. Det är de i blodet tvagna och helgade själarna som Gud räknar med. Det är dessa som betyder något i Guds församling och det är den skaran som en gång ska följa Jesus då han kommer tillbaka. Är du en blodskristen? Tillhör du den stora mängden eller det välsignade fåtalet? Vilken grupp tillhör du? Jesus vill möta dig just nu och rena ditt innersta och frälsa din själ så att du blir ett vittnesbörd om hans frälsande makt på jorden och en brudesjäl som kan vänta din frälsare på skyn. Så långt det kapitlet. Jag ska fortsätta läsa lite i nästa kapitel. Därför vi har ju detta med gudsfruktan, vilket innebär att vi helgas. Och vad är helgelsen? Och då skriver Stig Abraham så här i nästa kapitel. Vart tog helgelsen vägen? Frågan är inte retorisk. Den är menad på fullaste allvar, även om den är tillspetsad. Det är under vånda och nöd jag skriver den. Och jag skulle önska att den blev brännande allvarlig för varje läsare så att vi tillsammans börjar ropa till Gud om en reningens och helgelsens våg över Guds församling i denna tid. Nu vet jag att för många kristna är helgelsefrågan överhuvudtaget inget problem därför att man inte sysslar med den. De ställer inte ovanstående fråga, de känner sig nöjda med utvecklingen i allmänhet. De ser på nybyggda och nyrenoverade kyrkor. De hänvisar till lysande kassarapporter, de älskar lugnet och stillheten och de oroas inte av andliga kriser. De är belåtna med en kristendom utan krav, utan klara gränsdragningar, utan djupare andeliv, utan helhjärtat engagemang. De betraktar det som en utveckling i rätt riktning när de ser hur den gamla pietismen håller på att släppa sitt grepp i allt vidare kretsar och ersättas av en högst allmän, i alla riktningar tolerant inställning. Och Gud är snäll och god och säkert inte så noga som en del senfödda puritaner och pietister vill hävda. Men är det inte just denna oerhörda likgiltighet inför helgelsefrågan som gör frågan i rubriken så brännande? Det är farligt nog att sjunka andligen och förlora vad man en gång ägde, men det är kusligare att inte ens inse förlusten. Att mena att utvecklingen går i rätt riktning även om den inte överensstämmer med Guds ord. Det är detta som kommer mitt inre att krama samman av vånda då jag ser utvecklingen på många håll inom kristenheten idag. Vart bär det hän om inte Gud får komma och uppenbara sin makt till förnyelse och helgelse bland sitt folk? Hur ska det bli om inte Gud får uppväcka profeter som i hans namn ropar ut Guds budskap och väcker oss som Guds folk? Vad blir följden om utvecklingen ska fortsätta ännu en tid i samma riktning som under de senaste 15-20 åren? Det är frågor som vakna kristna i alla läger ställer sig i dessa dagar. Det är frågor som ligger till grund för brinnande böner och rop om ett himmelens ingripande. Jag minns väl med vilken gripenhet jag med många andra lyssnade till den nu hemgångne pingstpastorn Birger Zetterstens helgelsepredikan i en stor konferens. Han berättade bland annat en händelse från sina pojkår. En dag kom fadern i hemmet in till sina pojkar och frågade: "Vill ni ta med er yxor och knivar och spadar och följa med? Ni har sett hur videbuskarna har växt in på gärdeskanterna undan för undan. Nu måste det bli en ändring. Vill ni följa med så ska vi röja upp efter de gamla rågångarna." Pojkarna följde med och så erövrades mark på nytt för plogen och sådden. Jag minns med vilket inträngande allvar den då gamle förkunnaren gjorde tillämpningen och kunde tårar ropade ut till den stora publiken: "Bröder och systrar, vill ni vara med och röja upp efter de gamla rågångarna på nytt? Världen har erövrat för mycket mark som en gång var odlad. Vi måste återerövra vad världen har berövat oss." Jag låter den hemgångne veteranens hälsning gå vidare, ty den behövs mer än någonsin idag. Guds ord har inte förändrats. De heliga orden står kvar även om vi tiger med dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Hans som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, eder Gud, är helig. Utan helgelse kan ingen se Herren. Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar, vare sig kött eller ande, i det att vi fullbordar vår helgelse i Guds fruktan. Och skicka er icke efter denna världs- och tidsålders väsende, utan förvandla er genom ett sinnes förnyelse. Gå icke i ok tillsammans med dem som icke tror. När hörde du en predikan över något av dessa bibelord senast? När var du med i en gudstjänst där dessa toner trängde in i ditt innersta som budskap från levande Gud? När höll du, min broder eller syster, som är en kristen förkunnare, senast en verklig helgelsepredikan utan att ta hänsyn till vad vissa medlemmar i församlingen eller andra åhörare skulle säga? Om vi söker vara människor till behag så är vi inte Kristi tjänare. Gud hjälpe mig och Gud hjälpe dig här. Även om det är sant att helgelsetonen inte helt har försvunnit, är det ett faktum som många kan vidimera att denna ton i mycket hög grad är ytterst sällsynt på många talarstolar. Vems är ansvaret för utvecklingen om vi som förkunnare tiger? Vi organiserar och håller maskineriet igång. Vi jäktar från det ena sammanträdet till det andra. Tusen saker ska uträttas som anses nödvändiga, men är vi Guds profeter som har ett ärende från den helige guden? Frambär vi det budskap som tiden just nu behöver, eller är vi mer angelägna om att vara vän med alla än att äga himmelens välbehag över vårt liv och vår gärning? Det är frågor jag ställer till mig själv och vill böja mig inför. Mycket av detta yttre kunde vi undvara, men vi kan inte undvara Guds väckare i Guds församling. Gud hjälpe oss att inte bryta udden av Bibelns klara ord och medverka till att sudda ut Bibelns klara gränsdragningar. Ve oss om vi sviker på denna punkt. Då har vi svikit på en av de mest avgörande i vår gärning. Då är vi i hög grad ansvariga inför Gud för att helgelsen också försvinner i praktiken. Inför mycket i den religiösa världen har man anledning att ställa frågan: vart tog helgelsen vägen? den lek- och teatermentalitet som allt mer tränger in i de kristna leden har, syns det mig, föga att göra med Bibelns helgelsebudskap. Det gäller tydligen här och var att låna så mycket metoder som möjligt från världen för att vinna världens bevågenhet. Men vinner man samtidigt världens förtroende i djupare mening? Måste inte ärliga människor inför mycket av detta fråga sig, vad är nu allvar och vad är spel? Kanske det är spelat allt sammans. Ja, ibland har man en bestämd känsla av att det senare är riktigt. Det var ett skal utan verklig kärna. Det var religiös underhållning av hyggliga, religiöst engagerade ungdomar som var helt främmande för ett djupare andligt liv och ibland främmande för livet i Gud överhuvudtaget. Vi behöver en helgelserörelse som sopar rent från sånt som inte medverkar till att vinna andliga resultat och skapa helig respekt för Guds församling. Världen måste förstå att vi menar allvar med vår kristendom. Annars kommer de i ännu högre grad att vända oss ryggen. Det är endast ett helgat folk som kan förmedla heliga intryck. Därför är det detta ytterst en högst personlig fråga som gäller dig och mig som enskilda kristna. Ni ska vara heliga. Det är ord till varje kristen. Men hur är det på detta område? Det är sant från en sida att varje sant Guds barn tillhör enligt Nya testamentet de heliga. Men det måste ta sig påtagliga och tydliga uttryck. De heliga är angelägna om att inte skicka sig efter denna tidsålders väsende eller att gå ihop tillsammans med den som icke tror. Deras djupaste längtan är att bevaras rena från all besmittelse, att leva under Jesu blod och vara redo för mötet i skyn när deras brudgum kommer. Det finns sådana kristna, Gud vare lov. Nu möter de i alla kristna läger, men i andra fall har man anledning att ställa rubrikens allvarsfråga där det inte finns någon helgelselängtan, finns det tydligen ingen verklig helgelse heller. Hur ska det kunna bli fråga om helgelse utan bön och bibelläsning och utan att vilja att betala priset för att nå längre? Hur ska man kunna leva i helgelse och samtidigt vara mer intresserad av världens nöjen och intressen än av de andliga verkligheterna? Det anses efterblivet att nämna sådana saker på sina håll där man gör sitt bästa för att göra rent hus med alla pietistiska tankegångar utan att ge något bättre istället. Men här får det inte vara frågan om vad människor säger. Vad säger Guds ord? Är vi villiga att böja oss för ordet? Vid en jämförelse mellan den religiösa situationen idag och Bibelns ord om helgelse blir man rädd. Vi har kommit allt för långt vid sidan om vad Gud ville med oss som kristna. Men det finns en väg tillbaka. Vägen är att liksom Esra får dem bekänna vår synd inför den helige guden. Böja oss i stoftet, låta Gud få rena vårt innersta och viga oss åt Gud på nytt. Det är vägen att få tillbaka den förlorade helgelsen. Där är det kapitlet slut och jag kommer kanske att fortsätta läsa lite ur den här boken. Vilket jag tycker handlar om det här med religiositet eller liv. Därför att vi är så rädda för detta med helgelse och tror att det är religiöst. Men det är det inte. Det handlar om Guds fruktan det. Att verkligen bry sig om vad det står i Guds ord. Men det handlar om att inte på grund av att bete sig si eller så tro att man kan vinna någon rättfärdighet. Utan däremot på grund av att vi har fått nåd och liv och så vill man behaga Gud, då vill man följa Guds ord, då vill man, och det är något helt annat än religiositet. Nej, det är liv och efterföljelse. Vi stannar där för den här dagen och vi fortsätter nästa vecka. I Jesu namn, Gud välsigne dig. Amen.